Hej podcastlyssnare, det är Göran Everdahl här. För tillfället så sitter jag helt ensam vid köksbordet. För jag ska bara helt hastigt presentera en bonuspodd där jag och Johan och CG pratar om djur på svensk film. Båtsmanreferenser saknas icke, om man säger så. Det förekommer även taxar, apor, en säl, om det nu inte är ett sjölejon. Det här avsnittet gjordes ursprungligen för svensk filmdatabas, men många av våra reguljära lyssnare har nog inte hört det, så vi lägger ut det här. På svenskfilmdatabas.se finns många fler extra poddar av oss och dessutom mycket annat kul material om svenska filmer. Och vill man bara åt våra prylar så googla svensk filmdatabas och podcast. Och om bara några veckor, då gör vi en helt ny extrapodd till Svensk Filmdatabas. Vi informerar om det på Facebook-sidan när det blir dags. Och så är förstås vår helt vanliga mars, Everdahl och Karlssons Film TV på väg. Inslag på Patreon. Så mycket på G. Men nu stampas det bokstavligt talat i spiltan. Dags för ett ämne som ligger mig personligen varmt om hjärtat. Djur på film. Och det var signaturen till Everdahl och Karlssons Film TV som helt omärkligt övergick i Lille Katt, Lena Wisborgs brottarhit från 1971 i Emily Lönneberga där hon spelade Lilla Ida. Eller brottarhit, men den har blivit en sorts klassiker i alla fall och illustrerar ämnet för dagen, nämligen djur på svensk film och lite i svensk TV också. Och vi som sitter här och stampar i spiltan lämpligt nog, det är CG Karlsson.
Hej.
Och Johan Andreasson.
Tjena du.
Och så jag, Göran Everdahl. Det finns en liten tanke med att det är den här Ida-låten från en Astrid Lindgren-film och tv-serie för övrigt. Det känns som att åtminstone hälften av alla djur i svensk film kommer från Astrid Lindgren-filmer. Alltså ja. Enorma mängder.
Och de som inte gör det kommer från Selma Lagerlöf-böcker.
Ja, och de var ju lantistjejer, både ja. Astrid och Selma, så att de var väl uppvuxna med djur.
Och det är väl ingen överdrift att säga att svensk filmindustri, alltså inte bolaget utan begreppet i helhet, nästan är byggt på de här två författarna, alltså Selma och Astrid.
Ingmar Bergman är all ära, men vilka drog in stålarna på både stumfilmstiden och senare? Men apa, häst och villa, det ska man ha, tyckte Astrid. Personerna i hennes filmer lever som de lär. Och det här ämnet då, det är ganska stort i den meningen att det funnits i svensk film viktiga djurroller eller djurgestalter, man ska säga, nästan från början, från stumfilmstiden. Så att jag tycker att det är ett kul ämne, för jag betraktar mig som djurvän. Hur är det med er?
Djuren är ju mina fiender. Nej, jag tycker det är jättekul. Jag är också väldigt svag för djur.
Och hundar framförallt.
Ja, verkligen. Det kommer att märkas om en stund.
Men Johan...
Alltså jag har ju arbetat i jordbruket. Alltså jag ser ju mest djur som nyttovarelser. Alltså man producerar mjölk och typ katter ska ta möss och sådär.
Produktionsenheter.
Ja, däremot alltså jag har ingenting emot dem. Men typ att liksom ha så här djur fritt springande hemma är en rätt främmande tanke för mig.
Därför är det lite ironiskt att just ditt första ämne, din första rubrik, för vi har ju, vår vana trogen så har vi typifierat de här djuren. Första avdelningen, Johan.
Djurkompisar.
Okej, vad har du för djurkompisar på lager?
Min första djurkompis, eller jag är inte min naturligtvis, eftersom jag inte är kompis med djur, men den första...
Nej, du är för tuff.
Alltså jag ser det här, jag är pragmatisk.
Okej.
Och djurkompisen är gåsen Akka i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Och det här är ju en, ja naturligtvis en berättelse av Selma Lagerlöf och den har ju med tiden blivit film flera gånger. Men den filmen som jag tänkte ta upp, det är en som inte blev av eller som åtminstone inte blev klar. Det finns en liten provfilmsnutt på 8-9 minuter som inte får visas av copyright själv. Man måste ha någon sorts forskartillstånd och så får man gå till något bås inne på filmhuset och titta på den.
Och det har du gjort?
Det har jag gjort. Jag tittade på den när vi gav ut vår lilla Fridolf-bok. Därför att Fridolfs tecknare Torsten Bjerre var en av nästan 30 anställda tecknare på det här väldigt stora projektet som var tänkt att liksom göra den här ungefär svenska Disney-filmen.
När var det här ungefär?
Den här provfilmen är från 39 och det var nog ungefär då de började. Och som sagt, det här var ett rejält pådrag. Det finns massor skrivet i den tidens tidningar om det. Produktionsledare var Einar Norelius som på den tiden var en jättekänd barnboksillustratör. Idag är det väl mest hans Pelle Svanslös som lever vidare, men han var huvudtecknare på Bland tomtar och troll som kom varje jul, kanske fortfarande kommer varje jul fast den inte gör så mycket väsen av sig.
Förekommer Akka i provfilmen?
Ja, Akka förekommer i högsta grad i provfilmen. Och kan jag säga att det är väldigt synd att filmen inte blev klar, för att de här 9 minuterna som finns ser jättebra ut. Det är väl inte riktigt liksom lika bra som Disney var de åren. Det här är ungefär snövit Pinocchio-tyd, men det är inte långt ifrån.
Men sen så får man ju möta Akka lite mer helfigur i senare versioner av.
Det finns en svensk film från 62 och det finns en tysk tv-film från 2011. Men det gjordes faktiskt så småningom en animerad Nils Holgersson som blev en jättehit över hela världen. Men den producerades i Japan som tv-serie. Alltså man kallar väl animefilm då. Och den har senare klippts ihop som långfilm också. Men det finns ett YouTube-klipp, alltså bara för att visa vilken succé det här blev över hela världen. De har klippt ihop signaturerna på alla språk som den gjordes på. Den filmen är en halvtimme lång.
Oj. Oj. Nils Holgersson fick upp av hans nära son. Nils Holgersson kom till ett nära
vid hon. Lär henne dockor. Jag har nog bara sett den där som kom 62. Den tror jag att vi fick se i plugget. Sådär. Och det var ju jättelänge sedan.
Hur var den? Minns du den med glädje?
Alltså, jag kommer bara ihåg att det var Nils och en gås. Jag minns inte liksom gåsens personlighet eller sådär. Nej.
Nästa kompis heter till och med Min vän Oskar. Och dens vän som Oskar är Åke Söderblom. Och Oskar är antingen en säl eller ett sjölejon beroende på vem som pratar och vilket språk de pratar på. Därför den här filmen är rätt speciell. Det är en svensk-fransk samproduktion och den spelades in samtidigt i 2 versioner. De franska skådespelarna är med i båda medan de svenska byttes ut i den franska versionen. Men även den svenska med Åke Söderblom är till väldigt stor del på franska fast med svensk textremsa.
Vilket språk talar sälen?
Det är därför som jag lutar åt att det är ett sjölejon och inte en säl. Därför att jag försökt kolla vad är egentligen skillnad mellan en säl och ett sjölejon. Och då stod det på, jag tror Wikipedia, att en skillnad är att ett sjölejon är mer högljutt. Och min vän Oskar låter rätt mycket i den här filmen. Det är verkligen ett återkommande skämt att det är bra ljudvolym på Oskar.
Oskar lilla, du får inte råna. Vill du ha med vräkt också? Tyst, säger Oskar. Jag ska göra vad jag kan, det lovar jag.
Men det här är lite grann som Bringing Up Baby eller Ingen fara på taket, men med en säl istället för en leopard.
Ja, precis. Alltså filmen har egentligen ett enda skämt. Och det är att alltså, Åke Söderblom, han vinner sälen på ett lotteri. Eller det är till och med så att han får lottsedeln av en berusad svensk på en Pariskrog. Han har beställt en massa konjak som han inte kan betala för. Men så säger han till Åke Söderblom... Ja, vi har alla varit med om det. Och så säger han till Åke Söderblom att ja, tyvärr... jag har inga pengar, jag kan ju inte låta dig betala, men ja, om du betalar så kan du få den här lottsedeln, den är värd minst lika mycket. Och då säger han, för att jag har vunnit ett klockspel, bara det är lite konstigt.
Speciellt, men det blir, ja. Av detta blir det alltså en säl, ja, sälen Oscar.
Ja, precis, för att det här klockspelet har skickat sin låda från Skottland och han tror att det står pil på den som är klockspel, medan det i själva verket står sil.
Så. Se inte att man inte lär sig någonting av våra poddar. Ja. Så mycket kunskaper om klockspel och sälar.
Sen så har jag ytterligare en djurkompis, eller egentligen en väldig massa djurkompisar, varav två finns med i titeln. Och det här är Astrid Lindgren-filmen Tjorven, Båtsman och Moses från 1964.
Båtsman är ju då naturligtvis Sankt Bernhards hund.
Ja, som vem är Tjorvens bästa kompis. Moses är en säl som av misstag blir fångad i ett fisknät som ett av barnen Stina får i present.
Alltså hon får sälen i present?
Ja, hon får sälen som sitt husdjur.
Görans favorit i Saltkråkan för övrigt, Stina.
Jag gillar Stina. De som har lyssnat på våra vanliga reguljära poddar vet att det här är ett gammalt trätoämne mellan mig och Seger. Seger gillar Pelle, som i och för sig skulle vara mer logisk som sälägare eftersom han älskar djur. Men jag gillar Stina, den beskäftiga stadsbon.
Men Pelle har ett djur här också, fast det kanske du kommer att säga.
Ja, det kommer jag till. Alltså Pelle är ju den verkliga djurvännen, så han har till och med... Jag minst två djur som är hans i den här filmen. Och här, bara för att visa hur enormt på med djur som Astrid var, så ska jag helt enkelt räkna upp alla djuren i den här filmen i den ordning de dyker upp.
Okej.
Okay. Då är det nummer ett, Båtsman, Sankt Bernhards hunden alltså.
Båtsman!
Nästa djur som dyker upp är Pelles kanin Jocke.
Lilla
Jocke. Sen så kommer korpen Kalle. Jag är osäker på vems det är. Det skulle kunna vara Stinas också. Stina tror i alla fall att han kan prata. Hon hävdar att Kalle kan säga far ända in i baljan. Men det är ingen utom Stina som uppfattar det. Det
finns ingen anledning för den sortens språk, Johan.
Nej.
Kalle, kan du säga far ända in i baljan? Säg det, Kalle.
Sen så kommer en groda, och det här har att göra med att Tjorven och Skrollan, de är oroliga över att Malin, som hunnit bli 19 år, inte är gift.
Den gamla ungmön.
Ja, så då tänker hon att hon kan få en prins att gifta sig med om hon kysser en groda, och då hittar de en groda.
Titta va? Jag förtrollar en prins. Vad äcklig han är.
Därnäst dyker en räv upp. Räven är självklart skurk. Det här vet jag att du, Göran, kommer att komma
jag återkommer till.
Så jag lämnar räven tills vidare. Nummer sju är ett lamm.
Kom då, Totti.
Och då förs naturligtvis får också. De räknar inte som egen kategori. Nummer åtta är valpen Jum-Jum, som, spoiler alert, blir Pelles hund i slutet av filmen.
Och titta, där är Jum-Jum.
Och till slut så kommer ett djur som jag vet att du, Seger, kommer att nämna, nämligen Västermans tax.
Mm. Du kunde skälla på Västerman istället, tycker jag.
Det var en imponerande samling. Jag ska bara inom parentes säga att det är ett återkommande lyckligt slut så att det ligger igen att huvudpersonen får en hund. Det är även första Karlsson på taket när lillebror får taxen Bimbo.
Ja, jag vill bara säga en liten grej till om Jum-Jum i den där valpen. Att jag tror att det är någon spaniel, den i alla fall.
Den ser spanielaktig ut.
Väldigt söt. Väldigt, väldigt. Taxar. Min favorithundras får ju naturligtvis en egen kategori. Och första exemplet är den finfina strävhåriga taxen i komedin Hundtricket från 2002. Där är Linus Wahlgren, han spelar en romantisk drömmare, Simon, som längtar efter flickvän. Det gör inte hans krassa kompis Micke, som spelas av Alexander Skarsgård. Micke vill bara ligga runt utan att binda sig. Men
Trodde att han ville erövra Kiev som han gör i The Northman.
Han har hunnit göra Soulender här, så han har inte hunnit bli stjärna internationellt. Nej. Men han ger honom raggningstipset. Låna en söt hund och gå runt med. Det brukar tjejer falla för. Alltså, hundtricket, helt enkelt. Så Simon, han lånar en tax och han ger sig ut med den här strävhåriga brudmagneten. Men just när han får span på en tjej så kommer en äldre dam fram, klart äldre, och är helt tills över den här lilla taxen.
En så förtjusande tut, liten hund.
Ja.
Vart är ni på väg då?
Vi ska till veterinären.
Är han lite sjuk?
Ja, det kan man säga. Han ska avrätta. Eller avlivas.
Nej, men varför det då?
Den där gamla tanten hade kunnat vara du, eller hur, Seg? Alltså, du går ju fram och antastar hundägare på stan och vill ta bilder och lägga upp på Instagram.
Ja, skillnaden är att jag hade ju frågat om jag fick ta en... Fast jag vet inte, 2002 hade man mobilkameror sådär?
Nej, man hade inte Instagram i alla fall.
Det är ju det, att det skulle ju jag göra. Jag gör ju det. Tar bilder. Alltså, frågar om lov naturligtvis. Men efter viss dramatik med den här älskvärda gamla damen då, så dyker plötsligt Josefin Bornebusch upp i slow motion och allt, och det verkar som att hundtricket kanske har lyckats. Tyvärr för mig, så taxen har liksom sen ingen större roll i filmen när den väl har fyllt sin funktion.
Och du betraktar det ändå som en huvudroll?
Ja, men alltså, det är ju taxen som är grejen.
Det är taxen man vill åt.
Och sen har jag tittat på Lilla Fridolf blir morfar från 1957. Och där är det en absurd söt taxvalp. Jag tror den är också strävhårig. Kvarten, döpt till av Fridolf. Fridolf har spontant köpt den här när han såg den i en affär på väg hem. Och den ska levereras hem inom en halvtimme. Men dessvärre visar sig att vad Fridolf inte vet när han köpt den, det är att Selma, hennes kvinnogille för hemlivets bevarande, de har just ett möte.
Lilla Fridolf, ja.
De har just ett möte och där har de beslutat om en kampanj mot familjehundar.
Jag föreslår därför att kvinnogillet för hemlivets bevarande sätter igång med en kampanj mot hunden.
Fridolf, han får ju panik. Så att när valpen väl anländer, då försöker han gömma den under kavajen och den gnäller vilt. Och sen så lämnar han in den till, de har en inneboende som spelas av Georg Rydeberg i väldigt bizarr frisyr. Mm. Nästan No Country for Old Men bizarr. Nästan.
Det är inte så att han är massmördare.
Nej, eller? Inte så.
Han tar inte koll på kvinnogillet.
Nej, man märker i alla fall inte det i filmen. Men när den här då liksom kurrar gömma leken till slut, ja, slutar. De helt enkelt får se den där lilla valpen, kvinnogillet. De som var sådär bara hårda och stoppa hundar.
Men varför? Det känns som en extremistposition det här att inga hemmahundar. Varför då?
Och målet måste vara, inte en katt får ha hund.
Det är så konstigt. Johan, du har ju också sett den här.
Alltså... Ja, men det är ju så att alltså, de hotar ju hemlivet. Jo. De tar ju liksom uppmärksamhet från barnen, antar jag.
Ja, alltså de säger ju det på det här mötet. Men det är ändå, det är ju rätt bizarrt. Man kan väl säga att intrigen just där är väl kanske lite så här krystat. Men det är ju väldigt kul eftersom det är, ja, dels, och dessutom är ju den här lilla taxen. Och det är en scen sen efter, när de faller ju för honom. Alltså det här kvinnogillet.
Om lilla ingen, ska du få en tok till bil?
Men, Selma lilla.
Anna, tyst Frida. Lilla lalingen.
Men sen ser han här liksom Lars Ekborg som ju är deras son, va?
Svärson.
Ja, svärson, just. Mm. När han tar upp den lilla har och liksom den slickar honom sådär som hundar gjorde på David Letterman, som i och för sig då såg det bara äckligt ut. Men det här är så gulligt. Han är fin.
Vad heter han egentligen?
Kvarten.
Var har du fått det ifrån?
Jag tyckte han var så liten så...
Och sen udda liten favorit som heter Kortfilmen om taxen från 1956. Den kan man se på filmarkivet.se och läsa om den på Svensk filmdatabas. Det här är en 8 minuter lång propagandafilm för CinemaScope-formatet.
Då är ju tax väldigt passande,
exakt,
som är så avlång.
Fyller upp duken.
Och den är både regisserad och fotograferad av legendaren Sven Nykvist.
Oj!
Och huvudrollen spelas av taxen Piccolo, som också är speaker. Alltså han skäller ju inte, utan det är någon man som gör hans röst.
Jag är taxen. Mitt namn är Piccolo.
Vad lustigt, Sven Nykvist långfilmsdebut som regissör var ju Oxen. Och då hade han ju redan gjort en taxfilm. Så att han regisserade bara filmer om djur med bokstaven X i.
Är den i färg eller svartvit?
Den är i färg. Men Piccoli, han kommenterar humorn kring taxar och deras kroppar, och sen berättar han alltså att Husse är filmfotograf, och vi förstår att Husse gillar CinemaScope-formatet. Piccoli, det här är liksom lite metafilm, för att bilden, ibland så blir det fel lins, och då blir Piccoli så här: nej, 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 det ska vara den anamorfiska linsen. Den kom från Aga som har lanserat den på något sätt. Så att när då Evert Taube, som gör ett litet gästspel, han sitter och sjunger i en båt, och då blir det fel lins, och då ropar Piccolo:
nej! Pappa! Fel lins har hoppat in, den gamla vanliga. Bom! Växla lins! Det ska vara den anamorfiska!
Ja, så ja.
Och naturligtvis så avslutas ju den här lilla filmen med att Piccolo säger:
tacks för ordet.
Tacks för ordet.
Det är så typiskt att Sven Nykvist, som var filmfotograf, har med skämt om anamorfiska linser.
Nej, men alltså den här är så supermeta. Det handlar ju helt enkelt, ja, det handlar ju om att CinemaScope är ett bra format, mm, som tydligen Sven Nykvist hade velat använda i någon film innan och inte fått göra eller något sånt där. Jag ska bara lite kort nämna också en tax till, och det är ju det är ju i filmen som du var inne på, Djurkompisar, Tjorven, Båtsman och Moses, så finns ju Västermans lilla korthåriga tax, brun, fin.
Där är den där dumma Västerman.
Som jag hör aldrig, Kåra eller något sånt där?
Ja, alltså jag tror också att det är Kåra, men det är väldigt, alltså Västerman är ingen höjdare på att tala tydligt.
Du menar Manne Grynberger, som han hette, som spelade Västerman. Alltså han är ju ingen höjdare uttaget, Västerman. Jag tycker synd om Kåra. Jag tänker lite på de där hundarna man såg ibland förr, som stod bara bunna, du vet, ja, i Grekland när det var på semester. Som ingen riktigt bryr. För alltså Kåra, hon står ju nästan för jämnan bunden utan, och det är han så här stolt över, för att det är någon gång när, ja, det händer grejer där, de misstänker att några får har blivit rivna av någon, kanske hund och sådär.
Också när vi ändå är inne på att Västerman är något av en ful fisk. Alltså visst är det väl även han som försöker sälja sälen Moses till Uppsala universitet för 200 kronor.
Japp. Yep.
Damn you, Västerman. Djurskurkar. Alltså nu handlar det inte om Djurkompisar, utan precis tvärtom. Och det handlar inte om taxar heller. Det fanns ju en del elaka djur i svensk film. Till och med hos Astrid Lindgren. Alltså vi återkommer ständigt till den här portalfilmen i svensk djurfilmshistoria, Tjorven, Båtsman och Moses. Där är det ju så att det blir får rivna, precis som du sa, Johan. Och vem är skyldig till detta? Ja, det är ju inte Båtsman då, som den där idioten Västerman tror. Han som alltid har fel i precis allting. Nej, nej. Det är en räv, visade sig.
Det var inte Båtsman som blev del, Jocke.
Det var reven.
Vem säger det?
Söderman. Han såg reven in och sina får för en stund sedan. Då är det klart att det var han som blev del, Jocke, också.
Ja, men det är ju härligt. 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 Härligt.
Räven är den första utav mina djurskurkar, och det återkommer rävar som skurkar. Jag vet inte ifall ni har sett Bamse och Tjuvstaden från 2011.
Jo, det har jag, och jag tyckte den var kul.
Den var jätterolig, ja. Så minns jag det också. Och det är naturligtvis den klassiska Bamse, för övrigt också ett svenskt film- och tv-djur kan man konstatera. Och där var ju skurken först vargen. Men vargen blev rehabiliterad och snäll och i slutet av någon av de tidiga historierna. Men grejen är att sen så måste man hitta på nya historier med skurkar. Enter Reinard Räv. Reinard är då den nya skurken som smider ränken. Men det är svårt att bli så här totalt skraj för Reinard när han har Magnus Härenstams röst.
Just det.
Födelsedagskalas för Skalma. Det kan bli kul.
Och i Bamse och Tjuvstaden så levererar han en, skulle jag säga, en av svensk film- och tv-historiens mest magnifika enskilda repliker. Ur vägen, dumma troll!
Dumma troll!
Men det ultimata skurkdjuret på svensk film, det är givetvis elake Måns i Pelle Svanslös. Och det är en tacksam roll. Den har gjorts i en massa olika versioner. Till exempel så var Christer Fant en utmärkt Måns, både i julkalendern och på bio år 2000. i Pelle Svanslös och den stora skattjakten. Det är där det krisar i Pelle och Maja Gräddnos äktenskap. Men för mig finns det bara en mån, så det är svårt att se förbi Ernst-Hugo Järegårds version från 1981. Alltså han gjorde då rösten i de här animerade Pelle Svanslösa versionerna. Han är så infam.
Dumbom, revir betyder jaktmark. Och det här, det är mitt revir.
Mm. Jag heter Måns.
Måns. Mm. Jag är den snyggaste katten i hela Uppsala.
Mm. Jag heter Pelle.
Mitt löjligt namn.
Han bara liksom så här gonar sig i sin ondska. Som en katt på ett varmt fönsterbräde eller någonting. Han är en bondskurk nästan. Han är så väl, eller kanske en bondkattskurk.
Men du, allvarligt. Ja. Ernst Hugo hade ju varit en bra bondskurk, tror jag.
Han hade varit den bästa.
Ja, roligare än väldigt många av de andra.
Stumma djur. Vad kunde vara mer naturligt? Alltså djuren är ju våra stumma vänner.
Ja, eller ibland ovänner.
Eller som det stod i tidningen Mad, våra dumma vänner. Det går ju naturligtvis inte att komma förbi dem. Alltså antingen så är det Astrid man pratar om eller så är det Selma Lagerlöf. Och i och med att det är stumfilm så blir det Selma. Så att alla exempel som jag har här utom ett, det sista, bygger på berättelser av Selma Lagerlöf.
Det är ju så med svensk film, antingen det är Selma eller ej, att de är ofta ganska nära naturen. Alltså det finns något naturligt i att djur är inblandade.
Ja, och det här att det är nära naturen, det gäller i synnerhet alltså den här första guldåldern för svensk film på 1920-talet. Och djuren i de här filmerna, det är i stort sett alltid djur som är ute i väldigt, väldigt dramatiska situationer på snötäckta sjöar eller snövidder överhuvudtaget. Och mitt första exempel, det är också det läskigaste. Det är hästen som drunknar i Herr Arnes pengar. Och, alltså den heter faktiskt Herr Arnes pengar och inte penningar. Av Maurits Stiller från 1919. Det är väl tre personer, de är från Skottland om man minns rätt, som har
knäktar
som har rånmördat Herr Arne. Och så flyr de från platsen över en sjö på en släde dragen av en häst.
Vid flykten över de tillfrusna isarna försöker de att sopa igen spåren efter sig. Och filmkamerans realistiska skildring av den händelsen blev en stor sensation för den tidens biopublik.
Och för att de försöker lura förföljarna att de har gått genom isen och drunknat, så att då skickar de helt enkelt hästen och släden genom isen och smiter iväg själva. Och det här är ju långt före specialeffekternas tid. Och det är inte så att man faktiskt ser hästen dö, men det ser väldigt läskigt ut. Och
Är det en snuff movie?
Alltså det är inte en snuff movie i den meningen att man ser dödsögonblicket, men alltså det ser verkligen illa ut och det förekommer ingen sån här eftertext att inga djur skadades under inspelningen. En som däremot var jättenöjd med filmen var Selma Lagerlöf, för att den följer nämligen väldigt nära hennes berättelse, och så var det inte i några av de kommande fallen. Nästa film är Gunnar Hedes saga, också av Maurits Stiller från 1923. Jag kan bara nämna den helt kort. Den bygger på Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen. Och Selma blev väldigt missnöjd därför att hon tyckte att Stiller hade gjort om hennes kultiverade bok till en rafflande melodram. Och det allra mest rafflande, det är Gunnar Hede som driver en enorm renhjord över ett snöigt landskap. Efter det här så var Selma inte alls pigg på att Maurits Stiller skulle filma flera av hennes böcker. Men med väldigt tvekan så godkände hon ändå att Stiller fick filma Gösta Berlings saga 1924. Och det här blev ju en enorm succé. Den gjorde att Stiller kom till Hollywood, men ännu mer så gjorde det ju att Greta Garbo, som spelar en stor kvinnlig roll i filmen, kom till Hollywood. Stillers karriär i Hollywood gick inget vidare. Han flyttade ganska snabbt hem till Sverige och dog ganska ung. Men Garbo fick ju den här megakarriären i Hollywood. Och den mest minnesvärda scenen i Gösta Berlings saga, det är ju då när Lars Hansson och Greta Garbo åker hästdragen släde över en sjö jagad av vargar. Och de här vargarna, det är svårt då liksom få riktiga vargar att agera i en film, så att man skaffade polishundar som var väldresserade. Men då visade att de här hundarna, de tyckte det var så roligt att jaga släden så att de viftade på svansen hela tiden. Och det här fick de lösa genom att sätta tyngder på polishundarnas svansar.
Ja, man får vara glad att de inte gick genom isen som nästa kanske hästen.
Och sen tänkte jag bara ta ett undantag då från de här dramatiska djuren på isen och överhuvudtaget det lantliga, och det är då den mest urbana av de svenska stumfilmsklassikerna, också Maudit Stiller, Erotikon från 1920, och här är djuren skalbaggar. Och de förekommer, för det handlar om vetenskap, det här är liksom bildad, ja, överklass i Stockholm, akademiker. Det är en forskare då som pratar väldigt mycket om skalbaggar, men då förstår man att det som han är intresserad av, det är de här skalbaggarna, att de är inte monogama, utan de liksom byter partners eller har flera partners parallellt utan något större bekymmer. Och det här ser han som en intressant sak som han själv är ganska intresserad av att prova på. Och det är även de andra personerna i filmen.
Alla vill bli skalbaggar.
Alla vill, i den meningen så vill alla bli skalbaggar. Den här filmen har nämnts som en förebild till Ernst Lubitschs sofistikerade komedier om folk med vidlyftigt kärleksliv, och det kan jag nog tänka mig stämmer.
Fast Lubitsch tog inte över skalbaggesymboliken.
Nej, inte riktigt, men en som tog över skalbaggesymboliken, det är den som har gjort textskyltarna i filmen och också gjort små teckningar i dem med väldigt fina stiliserade skalbaggar.
Erotikon.
Japp.
Exotiska djur. Och flest sådana i svensk film, det hittar vi nog i Arne Suxdorfs En djungelsaga med sina leoparder och tigrar. Den från 1957 som tävlade om Guldpalmen i Cannes. Men jag har ett lite mer, ska vi säga, lättsamt exempel. Hasse Ekmans komedi Himmel och pannkaka från 59. Jag vill gärna få med Hasse Ekman i podden så ofta jag kan. Och den här...
Mission accomplished.
Och även om den här uppföljaren till Sjunde himlen inte var särskilt lyckad och definitivt inte tävlade i Cannes om Guldpalmen. Men den har ett inslag av exotiska djur. För när Gunnar Björnstrand och Sickan Karlsson är i Guatemala och ska rida och titta på en bananplantage. Filmens sponsor var ju Banankompaniet, kanske inte den diskretaste produktplaceringen i svensk filmhistoria.
För den som tror att det är någon slags modern påfund med produktplacering. Korruption existerade även på 1950-talet.
Men innan de rider iväg, då finner sig Major Kruse, som Björnstrands rollfigur heter, föranlåten att förklara vad det är för djur de sitter på.
Du inbillade väl inte på fullt allvar att jag tänker rida ut till bananplantagen?
Visst, enda möjligheten.
Ernst, är det en snäll mulåsna?
Ja, snälla lilla Lovisa, det är ingen mulåsna detta. Det är en mula.
Ja, men det är väl detsamma.
Nej, det är det verkligen inte. En mulåsna har en hästhingst till far och en åsna till mor. Då däremot en mula har en åsnehingst till far och en häst till mor.
Häst till mor?
Ja, sånt förekommer på de här trakterna. Och nu, till bananerna!
Jag kollade faktiskt att Major Kruse har rätt i Nationalencyklopedin, och det har han ju. Men jag visste inte, alltså när jag, innan jag såg det här, jag visste inte riktigt skillnaden på en mula och en mulås. När gjorde ni?
Osäker.
Alltså jag visste att det var en skillnad mellan åsnor och mula. Jag visste att det var någon slags sånt där kombination av åsna och häst. Men däremot på den här detaljnivån, nej.
Nej, inte jag heller. Och sen i den här 100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann från 2013, där möter vi ett annat exotiskt djur när Robert Gustafsson och company hamnar på en bondgård där Mia Skäringer bor tillsammans med en elefant som heter Sonja. Och Sonja har befriats från en cirkus av Mia Skäringers ex-pojkvän.
Men var har du hittat henne någonstans?
På en cirkus.
Jaha, kan hon lite olika konster och så här då?
Ja, du har faktiskt ingen jävla aning. Cirkus är ett enda långt djurplågeri.
Ja, absolut. Va? Så, ja, jag hatar också cirkus. Så...
Ja, det var fan det enda bra jag mitt ex gjorde. Han fattade att jag tyckte synd om henne, så att han tog saken i egna händer, kan man säga.
Med tanke på Mia Skäringers replik om cirkusar och djurplågeri, så är det ju en smula ironiskt att filmen fick kritik från djurvänner för att elefanten ägdes av en kontroversiell tysk elefanttränare som var ökänd för djurplågeri. Det här var såna artiklar i tidningarna, och filmens producent, han försvarar sig i en intervju med att elefanten hade inte dresserats för filmen, att allt den gjorde var att stå i en trädgård, att en artificiell elefantrumpa byggdes för närbilderna och att alla tricks var gjorda digitalt.
Så här kan man ju konstatera att tiden har förändrats sedan 1919 när ingen klagade på att man till synes dränkte en häst.
Nej, men precis.
Ja, det känns tryggt att det var en artificiell elefantrumpa som användes i trädgården. Apor. Apropå exotiska djur, de skulle ju platsa under din rubrik. Men det förekommer faktiskt överraskande många apor i svensk film. När man tänker på att de lever ju inte vilt i skogarna, om man säger så. Och man kommer förstås inte förbi herr Nilsson. Alltså Pippi Långstrumps herr Nilsson.
Kliv inte i degen, herr Nilsson. Se nu hur Pippi på golvet bakar. Hon bakar kakor så att det knakar. Hon bakar stora, hon bakar små. Hon bakar utan herr Nilsson på.
En markatta beskrivs han som i böckerna. Och i tv så spelades han och på film av en bitsk dödskalle apa som bajsade och kissade så ymnigt att Pippi själv då, Inger Nilsson, hon tvingades byta kläder hela tiden på grund av den här apans problem med matmältningen uppenbarligen.
Gud vad äckligt. Jag är glad att inte jag spelade Pippi.
Apropå Pippis djur så kan jag tillägga, det här är ju då inte apkunskap, men att hästen, lilla gubben, den heter inte lilla gubben i böckerna, den heter bara hästen. Det var ingen Pippi Nilsson själv som började kalla den för lilla gubben vid inspelningen. Mm. I verkligheten så hette den här filmhästen då, lilla gubben, han hette Bunting. Så nu vet vi det.
Mm.
Sen åter till aporna. Sen har vi då Maria Bloms Monkey från år 2017. Och där var apan dataanimerad. Så då har vi gått hela vägen från den där stackars hästen i Herr Arnes pengar över den kontroversiella elefanten Sonja till en totalt djurvänlig lösning. En dataanimerad apa.
Som den här i berättelsen om Pi, eller vad den hette. Du vet den där tigern som ju var helt dataanimerad.
Ja, och ytterligare en fördel med dataanimerade djur är att barnen behöver inte byta kläder för att de blir nerbajsade. Så att även det är ju liksom ett plus. Sen så har vi min absoluta totalfavorit bland svenska film- och tv-apor. Jag kan aldrig någonsin glömma.
Du, har du grävt i sprutan? För nu måste vi laga tårtan.
Hej, sprutan.
Då tar jag fram marsipanen så länge.
Jag gör 10 liter extra grädde.
Ja.
Ja, fan, det var ju den som rymde. Det sa de i radion.
Ja, det var en
riktig apa.
Det var en snälla apa.
Ja, det är då apan Saba från tårtan.
Alltså, den höjdare.
Den svenska barnserien. Och den är tillåten att prata om här, för tårtan finns på svensk filmdatabas faktiskt. Man kan kolla upp den där. Så att apan Saba, hon tröttnar på cirkuslivet och rymmer. Det som elefanten Sonja kanske gärna skulle ha gjort. Hilding är ju den av bröderna som på något sätt får en koppling till apan och inte kan glömma Saba när Saba försvinner. Han kedjeröker och kan bara bli på gott humör igen när bröderna på något sätt orkestrerar något slags pruttskämt.
Frasse, vad gjorde du?
Hilding är glad!
Nu vill jag sjunga.
Ja, no.
Det är det enda som fungerar i tårtanvärlden. Och apan Saba var så uppenbart en man i en apkostym. Alltså, även som 8-åring så var det liksom, det fanns absolut ingen illusionseffekt där whatsoever. Men det bidrog till charmen. Alltså, jag kände mig så lite smart när jag var 8. Ja, det där ser jag att det hänger ihop. Och det var inte vem som helst i kostymen. Det var Carl-Johan De Geer själv, alltså en av upphovsmännen. Och sen naturligtvis berömd konstnär. Jag älskar fortfarande tårtan. Jag tycker att det är givande att se om den. Och när jag ser den som vuxen, då finns det ett slags vemod där som jag absolut inte kunde se när jag var barn. Och den är snygg på ett så här lite low budget sätt. Den ser ut som en Jim Jarmusch-film.
Ja, men det kan jag hålla med. Alltså, jag har ju inte sett tårtan lika mycket som ni. Jag vet ju att ni har liksom mer, nästan lite tårtan-kult sådär. I alla fall du.
Ja, ja, jag älskar tårtan.
Men du, får jag fråga, Saba var stökig, va? Eller?
Nej, inte så farligt. Saba börjar ju baka. Alltså hon, eller han, det är en kvinnonamn skulle jag säga. Men det är en man. Apan kallas för han. Och det är Carl-Johan De Geer under. Så att, nej men apan börjar jobba i köket.
Titta, vad den hjälper till.
Det var en riktig apa.
Ja.
Men
Den plockar ju bär och sätter dit på tårtan. Det ser ju riktigt bra ut.
Ja.
Vilket naturligtvis inte hälsovårdsnämnden är så pigga på. Sen finns det ju redan råttor där i konditoriet. Så att, ja, det går illa. Det kommer någon och hämtar apan och sen så blir Hilding ledsen. Så att det slutar lite illa. Men en sak som jag känner när jag ser tårtan, det är lite grann som när jag såg om en kille och en tjej, alltså Lasse Hallström-filmer från ungefär samma tid där i början på mitten på 70-talet. Det är att det är en slags dokumentation av ett Stockholm som inte finns längre. Som är väldigt kantstött och det är sliten puts på fasaderna. Det är absolut inte gentrifierat på Söder.
Nej, alltså, för visst är det väl Hornsgatan man ser i tårtan?
Det är Hornsgatspuckeln. Det fanns inga miljoner att tjäna på lägenheter på Hornsgatan och Mariatorget då. Men apan Saba fick min sann plats. Jag är lite grann som Hilding. Jag saknar också apan. Och det var det hela. Så gör djur på svensk film och i viss mån tv. Har vi lärt oss något av det här?
Ja, att det är fint med djur. Och Johan kanske har lärt sig att ja, djur, de är ju, det är inte bara, man kan inte bara se på dem rationellt.
Utan alltså jag gillar ju det här med att apan Saba jobbar och liksom bidrar till inkomsterna. Det tycker jag lät fint.
Nu var min förhoppning att du hade fått lite mer känsla för djur på ett liksom lite mer andligt sätt.
Och sen tänkte jag faktiskt en grej till när vi pratade om tårtan. Och det var, tänk om de här tre bröderna hade köpt en bostadsrätt där på Puckeln när de spelade in det.
Då hade de varit stenrika. Vi har också lärt oss att Seger Karlsson är en taxman. Mm. Är att förväxla med George Harrisons taxman.
Mm.
Jag ber om ursäkt. Ja, heja taxar, heja apor, till och med sälar. Och hästar är tryggare på film idag än vad de var på 1920-talet. Så att det är ju bra i alla fall. Tack för oss. Lyssna på våra andra poddar som finns på Svensk Filmdatabas, vet jag. Och våra reguljära poddar som finns överallt där poddar finns. Kolla in lite artiklar på Svensk Filmdatabas. Det finns massvis. Niklas Runsten redigerade detta. Hej då Johan.
Hej då.
Hej då CG.
Hej då.
Hej då från mig, Göran. Vi hörs.